Sen jag skaffade hund har det blivit tydligt att betydligt fler hundar är ute och går med sina människor än tvärtom. För man är inte automatiskt den som leder bara för att man är den som håller i kopplet. Och det är precis samma sak med hjärnan. Robin Sharma säger: "The mind is a wonderful servant but a terrible master."
För att inte förvandlas till ett socialt UFO har jag lärt mig att när jag träffar människor som hellre pratar om ytliga saker och inte vill dela med sig av sig själva, sina tankar och känslor, så studerar jag det fenomenet mer än vad de faktiskt säger. Jag är helt klart väldigt insnöad på allt som rör känslor, hjärnan och relationer. Kan jag ens intressera mig för annat då? Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin. Och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Tänk att du kommer ihåg och säger det rätt varje gång.
Fast det hade ju kunnat vara så att vi hade fått klippa 5 gånger.
Ja, men jag kan inte minnas att du någon gång har sagt fel.
Jag är så otroligt professionell.
Ja, jag menar det.
Lite mer professionell än alla andra, ja. Skulle man kunna säga. Det skulle passa väldigt bra in i det här avsnittet.
Ja, men det gör ju verkligen det. Mm. Det är klockrent.
För det är ju en sån här kognitiv bias som vi ska prata om. Upplevelsen av att man är lite bättre. Att man tycker att man är... Men jag är ju en bättre bilförare än de flesta.
Den är nog rätt vanlig.
Ja.
Och många andra. Det ska Precis. Bli spännande.
Vad roligt att det kunde vara om man hade kunnat göra en sån här quick poll. Om man hade så här hela globen full och så satt alla med såna här, du vet, knappar. Och så är det så här, är du en bättre eller bilförare än snittet? Och så kunde man se så här, upp till så här 83%.
Säkert. Ja. Ha. Okej, vi har hällt upp te. Behöver vi kanske checka in, stämma av, hur mår vi idag, var befinner vi oss?
Jag känner mig ganska glad just nu. Det är fredag idag. När vi har poddat färdigt så ska jag åka och handla fredagsmat och även åka en sväng förbi växtförsäljningen och köpa lite mera jord och en hallonplanta till. Så det är jag lite... Ja, jag känner mig lite upplivad. Inte så mycket över det här med att åka till affären. Men handelsträdgården tycker jag är... jag hade kunnat liksom lägga precis hur mycket pengar som helst där.
Mm. Den är ju också väldigt, väldigt fin. Den vi har här ute i Åkersberga, växtförsäljningen. Ja. Jag ska dit på lördag. Jag också känner mig väldigt taggad inför det. Jag har inte riktigt klart för mig än exakt vad som ska inhandlas och så. Men jag har börjat så här rota fram trädgårdsböckerna. Börjat läsa lite mer om grönsaker, hur man odlar sina ätbara växter. Och kommer fram till att svarta vinbär måste vi ha.
Åh, jag köpte 2 plantor svarta vinbär i förra veckan. Det var bland annat det som jag grävde mig trött av.
Ja.
Ja, och de luktar jättegott.
Jaha, det är också underbart.
Plantorna, det är så här, de luktar verkligen svarta vinbär.
Alltså jag är uppväxt med svarta vinbär. Alltid funnits hemma på landet hos farmor och farfar. Vi hade det själva när vi hade hus i Sörmland. Och sen överflöd liksom. Men sen är det ingenting som jag har värdesatt särskilt mycket. Men på senare år, herregud, det är så gott. Käka yoghurten på frukost. Åh, så gott. Så nu köper jag så här svindyra ekologiska, men då tänker jag, nej, nu ska jag ha egna buskar, bland annat. Och kanske lite fler såna här planteringslådor. Och det är väldigt roligt att odla, väldigt roligt. Och jag inser också att det är väldigt bra att kunna, och att jag är ganska dålig på det.
Jag är jättedålig på det. Ja. Kalle är intresserad, han har ju planterat, han har sått både morötter och rädisor nu.
Mm.
Och jag har satt lite örter, och sen har jag gjort ordningen... I vardagsrummet så har vi en hylla, en sån här urthylla liksom, som står och lutar. Så. Och den har jag ägt i flera år, men liksom inte kommit i skott på. Utan det har legat gamla cd-skivor och nycklar man inte vet vart de går till och så i den här. Men nu har jag tagit tag i det. Ja, så nu går jag där och bara liksom njuter. Mm. Och jag har beställt så här svinmycket lökar också från någon sån här... internetaffär med dahlior. Ja, det kommer bli så fint hemma hos oss i sommar så det är inte klokt.
Spännande. Mm. Ja, nej, men det är härligt. Och det är så skönt det här klyschiga liksom, att köra händerna i jorden och känna att man blir skitig liksom.
Mm.
Det är så härligt. Helt underbart. Och gud, så vi behöver det här också nu med vår och värme. Mm. Nu har det ju blåst liksom hur länge som helst. Så även om solen har skinit en del så är det inte så jättemysigt ute. Men jag toklängtar.
Men jag fick en, alltså jag gillar verkligen inte blåst. Men för några år sedan var det en kompis till mig som sa att det är den stora hårtorken. Och jag gillar den bilden av att nu är det liksom, nu ska naturen torka upp allt det här, du vet, regnandet och klaffset. Och så blåst den ner som en, eller, alltså, är inte det en jättehärlig bild?
Det är jättefint, jag ska verkligen kämpa på med den bilden. För att jag tycker att det har blåst sjukt mycket nu, väldigt länge.
Mm.
Och jag är åtminstone van att, du vet, kunna hitta lä. Vi har ju liksom mycket väggar och så, och möjligheter till sol och lä på många platser på vår tomt. Men i år så, nej, det blåser överallt, jämnt och ständigt. Ja.
Men hur har du det då?
Nej, men jag har det bra. Jag är lite trött är jag faktiskt. Jag har varit väldigt pigg och mått väldigt bra väldigt länge. Men jag är lite trött. Sen senaste fullmånen, vad kan det vara? En och en halv, två veckor sedan, jag vet inte exakt, har jag sovit ganska dåligt. Jag vet inte varför, det är ofta så under fullmåneperiod, några nätter. Men sen höll det i sig. Men annars, alltså, jag mår bra. Jag har det fortfarande lugnt och skönt, så har jag valt att tolka det. Istället för att bryta ihop under coronatider här, när uppdrag och sådär inte kommer in som vanligt. Men nej, jag utnyttjar tiden väl, tycker jag. Ta hand om mig själv. Hinner jobba klart, hinner fila på texter jag skriver exempelvis, hinner, ja, det känns väldigt lyxigt, även om det ekonomiskt inte är, ja, särskilt lyxigt. Men det ordnar sig. Mm. Så, kognitiv bias.
Just det.
Vill du börja och sätta oss in i detta?
Nej, men jag tänker faktiskt att du ska börja av den enkla anledningen att det var du som delade en artikel på Facebook. Som jag på, nu är ett av mina sällsynta inhopp, fick syn på. Och kände ju direkt att ja, men det här måste vi prata om. Det är ju liksom, det här är ju det jag tycker är mest spännande i hela världen faktiskt.
Mm.
Hur vår hjärna funkar och sen i hur man kan använda känslor, alltså kunskap om sig själv som biologisk varelse för att bli smartare än sin egen hjärna.
Mm.
Men när du läste den artikeln, vad var det du gick igång på? Och vad är din, nu har vi hört min tolkning på vad kognitiv bias är. Vad är din tolkning och vad var det du gick igång på?
Nej, men jag tänkte, det jag gick igång på var att det är oerhört lätt att bli liksom insnöad. Därför att man håller sig inom områden där man får bekräftelse för det som man redan tycker om, tror sig veta, vet, kan. Men liksom, vi har ett behov av att, vi har ju verkligen ett behov av att känna oss bekräftade och att vi är lite smarta, lite duktiga, att vi gör rätt, att vi tänker rätt. Och om man alltid håller sig där inom sina områden, då blir det ju liksom till slut att man bara liksom studsar runt mellan ett visst antal väggar. Och man kanske aldrig kliver ut genom dörren och tar sig in i något annat rum och får lära sig nya saker och få ny input. Som ju också är ett behov vi har. Så att jag tror att det är väldigt lätt att fastna där. Och som det jag liksom raljerar med i min inledning här, det är ju att jag ju liksom, om man använder ordet insnöad, så är jag ju sjukt intresserad av hjärnan och känslor och relationer. Och när jag träffar människor då som inte vill prata om de sakerna, de finns ju också har jag märkt, utan de kanske vill prata liksom om mer ytliga ting, då tappar jag väldigt snabbt intresset och då börjar jag istället då liksom se på dem, liksom titta på det fenomenet, hur kan det här vara intressant för den här personen? Och liksom, ja, sådana där saker. Så då landar jag liksom, kastas jag in i mitt rum där jag studsar mellan mina väggar i alla fall. Även när jag då kanske har möjlighet att lära mig någonting om, det skulle kunna vara trädgårdsodling som jag ju också tycker är spännande. Eller det skulle kunna vara whatever, jag kommer inte ens på vilka saker man skulle kunna vara intresserad av just nu. Förstår du? Det var liksom min ingång. Plus att jag kände igen i den här artikeln då som var skriven av Mikko Grönholm som är från Helsingfors vad jag förstod. För att artikeln hittade vi ursprungligen på LinkedIn. Nu tappar jag tråden. Jo, jag kände igen väldigt mycket från NLP, neurolingvistisk programmering, som jag har en lång utbildning inom. Och just det här hur oerhört lätt det är att luras av sin hjärna, att stanna kvar i ett
Och det
space.
har vi pratat om tidigare också, att hjärnan tycker ju att det är liksom smärtsamt. Det är samma överlappande områden i hjärnan som aktiveras när vi utsätts för fysisk smärta, som till exempel när vi har fel. Så det här att inte vilja ha fel, att inte heller vilja ha ovisshet, det är också någonting som vi tycker är väldigt jobbigt. Så att hjärnan är ju programmerad för att få oss att överleva och inte för att fatta mest genomtänkta och rationella besluten. Vilket innebär då att vi blir väldigt sårbara om vi inte är medvetna om hur de här mekanismerna funkar. Men vi kanske ska börja med att helt enkelt bara kasta oss in i och prata om några av de här kognitiva biasarna. Så
Det behöver vi definitivt, för jag tror att
då blir det inte riktigt lika så här tråkigt teoretiskt. Och
Du har printat ut lite
massa olika
papper här så
underlag.
att vi har. Ja, det är bra för
Kan
att.
inte du värma på vattnet igen så man får lite mer te?
Häller jag bara upp till mig själv?
Sen, nej, jag fick också. Det är
Okej.
bara att jag har druckit upp så fort. Jag var lite kall, så att och jag tror mina iskalla händer, du vet, de kylde ner teet så himla fort.
Då är man kylig alltså.
Precis. Men Mikko Grönholm då, han hade ju skrivit en artikel som var det 10 stycken olika kognitiva bias som då är väldigt, eller som han upplever spelar en väldigt stor roll i hur vi resonerar och hur vi hanterar den här coronaepidemin just nu.
Ja, just det. Artikeln tog avstamp i
Ja,
det.
precis. Och sen har jag ju.
Pandemins psykologi heter artikeln. Det kan
Ja.
vara, om vi nämner det bara.
Och sen har jag skrivit ut en annan som är liksom mera. Ja, den hänger inte ihop med något specifikt fenomen, utan det är en lista på 25 olika typer av bias. Så liksom snedtänk. Den första då som Mikko har på sin lista, den heter belief bias. Här skriver han då att vi bär på en omedveten övertygelse att stora problem också kräver stora lösningar. Vad gäller pandemin då så kan man ju tänka att ja, men nu har det här hänt. Alla måste bli inlåsta. Ingen får gå upp ur sin källare. Att man tänker att ja, men vi har ett stort problem, så då måste vi måste lösa det här med ett väldigt stort grepp. Men jag tänker om man tittar i skolan så har det varit väldigt mycket nu det här med att ja, men vi behöver hårdare tag. Att man tänker att vi har problem nu med skolan som vi upplever och vi tycker att det är ett stort problem. Och då måste vi minsann, jävlar, det kan väl inte hjälpa att man bara sätter sig ner och pratar med ungdomarna. Nej, nu måste det vara kvarsittning. När jag gick i skolan i Hongkong så var det faktiskt kvarsittning på lördagar 3 timmar. Om man hade glömt lämna in läxan och så. Det var liksom, ja, jävlar vad det skulle bestraffas. Hur tänker du kring det? Har du.
Nej, men jag vet inte om det stod här i artikeln, det var säkert därifrån, apropå pandemin då, och att en del har efterlyst hårdare tag, medans då Tegnell, som vi har sett jättemycket i rutan, pratar om att det är viktigt att tvätta händerna och hålla avståndet, och att det skulle vara då små lösningar på ett stort problem. Och att det var det som, att det vårt behov av då att se stora, kraftfulla tag, det är det som det här blir ett symptom på, skulle man kunna säga.
Så vi tycker att ja, men det här med att tvätta händerna, det är bara, varför håller man på att tramsa runt med sånt?
Just det,
Eller.
de måste ju göra något,
Ja.
liksom. Ja,
Och
istället för att se att om vi alla gör det här så löser det stora problemet.
Men jag
Eller vi
tänker
kommer
att
en
det
bra bit
handlar
på
ju om att
vägen.
vi har ju väldigt svårt att hantera den här ångesten som väcks av, eller oron av att vi inte kan göra någonting, att det inte finns någon lösning. Och då vill man liksom att men det måste ju finnas en lösning. Och den lösningen, om vi bara gör tillräckligt mycket. Men faktum är att just nu så finns det ju faktiskt ingenting som vi kan göra som skulle få det här att försvinna.
Nej, vi behöver liksom, det behövs tid. Det är en lång process, och det är ju inte våra hjärnor skapta för att handskas med långa
Långa ovissa
processer. Nej,
processer. Nej.
utan det förklarar varför man vill liksom vända upp och ner på någonting och göra något dramatiskt. Och det tänker jag är bra med sig också även i det lilla sådär. Jag menar om Ja, men i familjelivet exempelvis, om någon hemma mår dåligt eller vill man kanske så här, stopp och belägg, vad är det som händer här? Vi behöver åka till en läkare eller vi behöver träffa en psykolog om det är någon som mår dåligt liksom, psykologiskt eller det här. Istället för att bara säga, ja men den här personen kanske behöver bara att jag sitter där en liten stund, att vi pratar. Jag kanske behöver en kram, en möjlighet att få gråta eller berätta någonting. Ja. Eller hur? Det är liksom samma, fast jag och min mikro- och makronivå.
Vi har liksom olika saker som vi går igång på. Jag har väldigt svårt, om jag skulle få ett brev från Skatteverket på fredagen till exempel, som sa att vi har fått någon uppgift, bla bla bla, som vi inte förstår. Och vi, oj oj oj, vad vi behöver prata med dig. Ring oss på tisdag. För mig hade det varit så här helt outhärdligt.
Mm.
Medan han hade bara, jaha, du vet, lagt brevet och sa, ja, men jag får väl veta på tisdag. Men du vet, jag hade ju inte kunnat sova, jag hade inte kunnat äta. Jag hade mått jättedåligt. Men däremot när Olle nu, våran 15-åring, han råkade sparka i marken eller på någon sko eller någonting, så han fick väldigt ont i tån. Och jag tyckte liksom, okej, den är inte bruten, han kan gå på den. Vi får låta det här liksom ta några veckor. Men nej, han skulle gå till doktorn och han liksom tjatade sig till en remiss till, du vet, en röntgen och en möte med en ortoped. Eller han fick röntgen och så röntgen visar att men det är förmodligen ingenting. Men han bara, förmodligen? Förmodligen ingenting. Men för honom är det här liksom med fotbollen, att Olle ska kunna spela och sådär, det är så väldigt viktigt. Och så att han tappar liksom sans och balans.
Mm.
Och reagerar så här helt orimligt, kan jag ju se.
Ja, men det är också ett jättebra sånt vardagsnära exempel på just den här kognitiva biasen. Som hette, vad sa du?
Belief bias.
Belief bias.
Ja.
Mm. Och att vi har någon slags övertygelse helt enkelt om.
Ja, att bara för att jag känner det väldigt starkt här så måste det till liksom en stark reaktion.
Mm.
Jag tycker att det här är allvarligt, så då måste man göra det här direkt.
Mm. Mm.
Jag tror att som rektor så får man ju säkert möta en massa föräldrar som tycker att
så är det.
Och sen nästa här så heter det bandwagon effect. Och det är att vi tenderar att anpassa oss då till majoritetsuppfattningen. Att man tror att bara för att alla andra gör på det där sättet så måste jag också göra det. Jag kan ju känna det när jag har ju sparat pengar till mina barn sedan de föddes. Och i fonder. Och jag har sparat även till mig själv. Och när börsen bara rasar så ligger det ju nära till hands. Liksom. Men gud, jag kanske borde liksom bara göra mig av med allt. Det gör ju alla andra. Eller alla andra köper toapapper, då måste jag också göra det. Eller vad det nu kan vara. Eller jag tänker också i sån här exempel. Alla andra går på universitetet, då måste jag också göra det. Eller alla andra skickar sina barn till den här typen av förskola, så då måste jag det. Att det är väldigt lätt att sätta sina egna instinkter och sitt eget rationella tänkande ur spel. För man tänker att men om alla andra gör det här så måste det vara det som är rätt.
Mm. Flocktillhörigheten tar liksom över.
Ja, det är säkert det här liksom med flock.
Just det, och då är det ju viktigt att vara medveten om att det här beslutet jag tog nu, eller det här jag liksom kanske inte ens tänkte igenom utan jag bara agerade på och gjorde, att det kan ha med det att göra. Att man också hittar en broms någonstans i det här. Det kommer vi ju säkert komma till på slutet, hur man liksom kan motverka de här. Men bara det att vara medveten om. För jag tänker så här också att jag kan nog ha en liten tendens att tro här. Och det kommer vi ju till sen. Att jag är lite bättre än de andra här. Att jag inte är så mycket flock, springer på flock. Men det är självklart att jag gör det. Det är spännande och jobbigt att tänka på.
Mm. Men vad skulle du kunna tänka dig att du... För jag tror att när man själv springer på flockbeteendet. Så ser man ju inte att det är det man gör. Utan man uppfattar ju att jag gör ju det här för att...
Ja, det är det som är utmaningen, att göra skillnad på liksom sin egen inre kärna och det som är bara en respons på som det här liksom handlar om egentligen, den här bandwagon.
Mm. Och där är ju nyckeln då att kunna självreglera, att inte hamna i det här att vilja agera direkt liksom. Sen finns det en som heter anchoring bias, anchoring, alltså förankringsbias, och det innebär att vi som Mikko skriver här. Vi människor har en tendens att lägga en överdriven vikt vid den första informationen vi får. Så att om man då har fått veta att, jag kan tänka liksom på politiskt liksom. Det är därför så tror jag att det kan vara så svårt att byta politisk övertygelse. Ja, men mina föräldrar röstat på det här, ja, men då är det som är bäst.
Mm.
Jag tror att det är rätt svårt att ändra politisk uppfattning. Eller, det...
eller ändra uppfattning om det mesta. Mm. Om man, speciellt om du får en stark känsla kopplad till.
Mm.
Det är därför man inom NLP, då, som jag nämnde tidigare, också, jobbar man mycket med förankringstekniker. Där man bryter liksom overksam, eller vad ska man säga, förankringar som inte är bra för en.
Icke gynnsamma,
tack, där var ordet. Och så ankrar man in ett nytt tillstånd, en ny känsla, en ny tanke, ett nytt beteende istället.
Mm.
Så det här liksom, men det är återigen hur, alltså man måste vara väldigt insatt i hur hjärnan funkar för att kunna göra något åt den, tänker jag. Det är jättespännande. Jag menar, det kan ju vara att man kommer in i ett rum eller träffar vissa människor, så har man liksom en förankring med att ja, tillsammans med de här så ska det här hända. Det kan vara positiva eller negativa saker, spelar egentligen ingen roll. Och sen händer det därför att man har den. Eller jaha, nu gör han så där. Okej, nu kommer han göra så här härnäst. Och då kommer jag se att det är det han gör. Fast det kanske inte alls är det han egentligen gör.
Mm.
Så det här är oerhört kraftfulla mekanismer inom oss, tänker jag.
Och det fyller ju den funktionen att vi kan inte leva våra liv och hela tiden behöva liksom möta allt som att det är en ny situation.
Mm.
Att, jaha, nej men jag tycker att den här stolen jag sitter på är bäst. Jag sitter alltid här när vi poddar. Och jag behöver inte ens tänka på det när jag går genom dörren, utan jag går och sätter mig på den här stolen. Och det sparar ju massor av kognitiv kraft. Men jag tänker, som övning skulle man ju kunna liksom bara skriva ner, jaha, men vad är det jag har för föreställningar? Vad tycker jag är rätt? Hur tycker jag man ska vara? Och tittar man i livsmedelsbutiken så, ja, men jag kanske handlar, det är väl en 50-60 olika livsmedel som jag går dit och handlar varje gång. Det måste ju finnas 500 olika, 1000 olika saker som andra handlar, bara för att det är det de är vana vid att handla.
Mm. Ja, men visst, och varje gång man reagerar på att någon annan gör eller säger något som är konstigt, så är man ju i kontakt med någonting. Mm. Det betyder inte att det är konstigt. Det betyder bara att för mig är det fortfarande ett otrampat spår. Liksom. Jag gjorde ju så mycket när jag utbildade mig till mental tränare, men också under de här NLP-utbildningarna. För att göra det lättare för hjärnan och för mig själv att göra stora förändringar i livet, så gjorde jag de här små, till synes ganska töntiga sakerna. Som att man byter och går på andra sidan trottoaren, man byter stol. Jag åt olika saker till frukost mot vad jag brukade. Alltså här, små, egentligen skitsaker i vardagen, men som faktiskt vande mig vid att ja, men man måste inte alltid följa samma spår.
Mm.
Så det är verkligen... Det funkar.
Jag gjorde en liknande grej. När jag körde hem från mataffären, så om jag kände höger så svängde jag vänster.
Mm.
För att skaka upp liksom i... eller luckra upp, tänker jag. Och det är väl lite grann som... Nu när jag har varit ute och planterat så mycket, så... Vi bor ju på gammal sjöbotten. Och så då behöver man liksom... Och jag tänker att den här sjöbotten med leran, det är lite som det undermedvetna. Att ja, man gräver, det tar emot. Man behöver liksom ta i rätt länge och rätt mycket. Och sen behöver man ha på banka på den här leran för att den ska luckras upp. Och så blanda upp den med jord och så. Innan man kan plantera.
Mm.
Så det är nog ganska... Jag tror att det undermedvetna sinnet, om man inte aktar sig, om man inte regelbundet gräver och luckrar upp, så blir det ju väl cementerat. Och vissa områden jobbar man säkert med mycket och andra inte.
Ja, för de flesta är man förmodligen helt omedveten
Jaja.
Om att det är så cementerat.
Mm.
Och skulle man då så här komma på att... och så är det ju ganska jobbigt också att behöva stå där och banka och hacka och göra om någonting som är... Det blir som sten liksom. Mm. Ja, vad är
nästa? Framing effect. Framing effect handlar ju om att vi bedömer saker utifrån hur det presenteras. Så om vi får veta att ja, men det här leder till någonting bra, ja, så kommer vi tycka att det är bra. Eller om det här leder till någonting dåligt, så kommer vi tycka att det är dåligt. Så att väldigt mycket handlar om liksom hur det presenteras. Och det är ju också väldigt bra att vara medveten om att man funkar på det sättet. Nej, men som att, ja, men jag kanske uppfattar någon som trovärdig om de har på sig liksom en viss typ av kläder. Eller...
Egentligen om man kokar ner det där så handlar det om glaset halvtomt eller halvfullt. Alltså också hur man presenterar något så simpelt som ett glas vatten. Och att vi faktiskt också har olika... Alltså för en del så blir det mer kraftfullt om man har liksom, får höra att man ska till någonting. Medan för andra blir det mer kraftfullt om man får veta att vi ska från någonting.
Mm.
Och att det också är individuellt där. Men att det kan vara bra att liksom känna till sina egna sådana här drivmönster. Och i relation till andra, jag tänker att det här är jätteviktigt utifrån ett ledarskapsperspektiv. Att man kan konsten och kommunicera på olika sätt. Och vara medveten om hur jag lägger fram liksom en förändring... process eller att vi, nu måste vi ta itu med ett svårt problem liksom. Att det påverkar mina då, om jag är på en arbetsplats, mina medarbetare oerhört mycket. Eller i en familj egentligen. Så det handlar väl, det är ju att rama in hur man presenterar någonting.
Och att inse att jag blir styrd av inramningen.
Mm.
Och att ta ett steg tillbaka då och inte liksom bli förälskar i någonting som verkar toppen eller att springa åt andra hållet när det är något som inte verkar bra.
Mm.
Så,
Det är att dra i bromsen lite grann och vara medveten om att det här är ramat på det här viset. Vad skulle hända om jag satte en annan ram på det här? Mm. Kan jag göra det? Och vad innebär det för mig i sådana fall?
Är ju ett sätt. Men jag tänker också i reklam till exempel, om de har en snygg tjej som sitter och röker liksom. Det har de ju inte längre, men förr i tiden så tänker jag, det är ju också ett sätt att rama in rökning som någonting som är liksom attraktivt.
Så. Jag tänkte på det jag satt och kollade på några avsnitt av vad heter de, Bornebusch serie Älska mig. Och det märktes väldigt tydligt att det här var inramat, det här är en kvinna som har skapat den här serien. Därför att det var, kvinnan låg överst i sexscenerna. Kvinnan var liksom, alltså det var så mycket som var inte på det traditionellt manliga med den manliga blicken. Så där, det är ju jättemycket liksom i film, reklam, media överhuvudtaget. Där det finns liksom en traditionell blick som har skapat åt oss. Men där man kan se någonting med en annan blick. Det behöver inte vara manligt kvinnligt. Det kan ju vara en massa olika andra ramar så att säga. Men jag tror att det här är också, alltså det är ju superspännande när man ser på världen ur det här ramperspektivet. Vem har ramat det här? Vem har presenterat det här? Och vems blick är det
jag får se? Jag gillar det jättemycket. Det borde ju vara en universitetskurs. Ja. I liksom att lära sig att sätta sin egen ram och att varsebli de ramar som sätts åt oss.
Mm. Och här kan man också jobba jättemycket med sina egna inre ramar som ofta är omedvetna då. För att rama om en händelse, någonting man ska göra framåt som man upplever på ett visst sätt, så är det för att den har liksom en ram, och ofta så finns det den här anchoring, alltså någon förankring, någon stark känsla kopplat till det också. Superspännande. Det var det som var så kul när jag gick den här NLP-utbildningen. Det var som att världen blev aldrig mer sig lik.
Mm.
Man kom liksom man fick så här dörrar öppnade för sig och bara wow liksom. Kan man, det här visste jag inte om. Jag får gåshud när jag tänker på det. Superspännande. Mm. Men är det som du säger, det borde vara liksom en utbildning, kanske inte på universitet, för det är inte alla som går där, utan det borde vara liksom obligatoriskt att få lära sig mer om de här sakerna i den ordinarie skolan, tänker jag.
Mm. Och just det här att man måste inte välja att liksom gilla läget. Jag har några människor i min omgivning som jag tycker är så sjukt negativa. Och som ser liksom negativa saker överallt. Och folk är dumma. Och kommunen är dum. Regeringen är dum. Ja, men du vet, och det är väldigt skönt att kunna liksom ta ett steg tillbaka. Och säga ja, och den utsiktsplatsen väljer du att stå på.
Mm.
Men jag måste faktiskt inte liksom gå upp där och stå där med dig.
Nej. Nej, och då krockar det, eller sammanfaller det med den här liksom flock.
Mm.
Vad kallades det här? Bandwagon.
Mm.
Så att de här olika biasen som vi pratar om här, de krokar ju också i varandra väldigt väl. Så det är verkligen som att lägga ett pussel och bli medveten om de här sakerna. Hade vi någon mer där? Jag tycker det är jättekul.
Availability heuristic. Det handlar ju om att vi har lättare att föreställa oss saker som vi kan liksom, som ligger närmare till hands. Som vi pratade om tidigare här idag innan vi började podda. Att vi är väldigt rädda för corona. För det ser vi, det kan liksom leda till döden direkt. Däremot så tänker vi som i allmänhet rätt lite kring hur kemikalier påverkar oss och cocktaileffekter. Och, ja, vi går nog och tänker på det, eller det är de många som är medvetna. Men det är inte sådär så att vi har liksom tänkt att nu måste vi stänga ner hela samhället och ge oss ut och liksom kemikaliesanera. Så vi oroar oss och vi tar action på det som är mer påtagligt än det som kanske är mest allvarligt, det som just ligger nära till hands.
Och då kopplar man det till också igen det här, den stora massan och det som är inramat och det som pratas om.
Mm.
Det är våra ledare och media kommunicerar också.
Mm.
Det hänger ju ihop med det. Och därför blir det svårare för oss då att få upp ögonen för och lära oss om och kunna fatta beslut utifrån det som inte är lika tillgängligt för oss.
Ja, så det är liksom det som är på tapeten. Och här kan jag tänka liksom att det finns ju olika sjukdomar som det forskas olika mycket på, till exempel. Att vissa sjukdomar har liksom väldigt hög status och de får väldigt mycket resurser. Andra sjukdomar har väldigt låg status och får väldigt lite resurser. Vissa har jättestora galor och andra sjukdomar är nästan inte ens erkända att de finns.
Mm.
Trots att det drabbar jättemycket människor. Så ja, jag tänker att det är en konsekvens av den också.
Mm. Precis som att nu får coronavirusen allt, liksom alla medel går till det. Och det behöver det ju göra. Men det finns ju en massa andra virusstammar som, heter det virusstammar? Jag kanske är ute och cyklar nu. Men andra virus som också är potentiellt lika hotfulla för oss. Som också behöver liksom forskningsmedel och så vidare. Och i all oändlighet så ser det ju ut så. Och återigen tänker jag att vi skulle inte orka gå och ha all information top of mind heller. Det är en omöjlighet.
Sen är nästa, den heter neglect of probability. Och det handlar ju om att vi bortser från hur troligt någonting är. Alltså vad säger statistiken? Jag var med om en flygolycka eller en flygincident när jag var lite drygt 20. Satt på ett flygplan där motorn började brinna och så fick vi nödlanda. Och efter det så, det är inte så att liksom den statistiska sannolikheten för att jag ska drabbas av en flygolycka har ökat. Men likförbannat så är jag ju väsentligt mer rädd för att flyga än för att åka tåg. Eller cykla eller åka bil. Så jag kan liksom inte riktigt bortse från det jag har varit med om. Och man behöver inte ens ha varit med om någonting själv, utan det räcker att någonting i våran omgivning har hänt.
För mig räcker det nästan att lyssna på dig när du pratar om det där, att jag tänker att nej, man behöver aldrig mer flyga faktiskt. Jag, att du har vågat flyga efter det tycker jag är rätt imponerande. Mm. Det tror jag inte kanske att jag hade vågat.
Jo, det tror jag. Det hade du säkert gjort. men som till exempel den här filmen Hajen var ju också en sån här grej som det var jättemånga som inte vågade bada, du vet, ens i sjöar. Just när det. De hade sett det där. Eller...
Ja, och det är ju spännande hur en fantasiprodukt som ju faktiskt en film är, det är ju ren och det är en ren och skär fantasiprodukt, hur det kan sätta skräck liksom i en hel generation. Det säger någonting om hur kraftfullt, när vi kopplar en stark känsla till någonting så blir det väldigt starkt alltså.
Och jag tänker att vi behöver nog hantera det där på ett annat sätt än vad vi gör. Att istället för att bara börja kasta statistik på folk och säga att ja, men nu fattar du ett beslut som bara är känslosamt och du behöver tänka rationellt. Så behöver man ju liksom möta, vad är det som gör att vi agerar irrationellt?
Mm.
Eller vad är det som gör att nu springer vi alla åt det här hållet för vi har sett det här läskiga?
Mm. Ja, och ser man någon annan liksom agera, reagera på det viset, att man bekräftar att man går med i den känslan, för om man bara då kastar den här statistiken, för det min man brukar försöka hjälpa mig när jag liksom sticker iväg åt något håll så där med att rent statistiskt så där. Jag bara, ja, fast nu handlar det inte om statistik, nu handlar det om min känsla, min upplevelse, får jag säga till honom då. Då talar han om liksom och möter mig, och han har blivit mycket bättre på det genom åren. Så det kan man försöka tänka på att, ja men spring med ett tag och säg att ja, det här är skitläskigt, jag förstår att du är rädd. Jag tycker också att det är lite läskigt faktiskt. Och sen kan man liksom komma till en plats där man faktiskt kan ta in fakta. Men det är svårt så länge liksom man är i spinn känslomässigt.
Alltså jag tänker med förlossningar så har ju kejsarsnitt ökat väldigt mycket på vissa håll i världen. Trots att det är ju en större risk än att föda vaginalt.
Mm.
Men jag kan absolut säga att hade det funnits en möjlighet att få kejsarsnitt när jag skulle föda mina barn så hade jag ju lätt gjort det.
Mm.
För att tanken på liksom förlossningen var så läskig.
Jag tror att vi har många sådana saker som vi styr på omedvetet. Men där vi också får hjälp lite grann av samhällsstrukturer och normer och regelverk. Att hålla oss inom ramarna för att leva ut alla de där sakerna.
Som... Och ibland så sätts ju normer och regler utifrån då våra rädslor.
Exakt. Alltså det...
Mm.
Och det är viktigt att vara medveten om att även beslutsfattare... Och som vi, jag menar, de folkvalda drivs av de här sakerna.
Sen har vi information bias. Och det är att vi tenderar att tro att om vi får mycket information så kommer vi att kunna fatta bättre beslut. Och särskilt då om vi ska fatta lite beslut som är svårare. Men det är ju inte alltid så att det är, och jag tänker att vi söker inte alltid rätt information, utan vi kanske letar efter information som bekräftar det som vi redan vill,
exakt,
vill veta.
Och det där, det är så återigen då, när vi befinner oss i coronatider. Så där har jag verkligen märkt skillnad på de dagar eller dagar i följd när jag konsumerar mycket nyheter. Så blir jag uppstressad och blir mer så här liksom, jag måste tänka på det här och om det här händer, hur ska jag kunna förbereda oss för det? Liksom, jag går igång så. Mm. Men de dagar, nu har jag liksom nyhetsfastat ett tag här, då är det liksom, nej, jag hamnar inte alls. Så att vi är oerhört, där kan man vara med och påverka själv tänker jag, men man måste välja bort kanske vissa informationsbitar. Mm. Man ska inte tro att information i sig är det som gör att vi blir smarta. Fattar smarta beslut.
Och framförallt inte då ifall man lyssnar på 10 personer som snackar samma dynga liksom. Det, och som jagar upp liksom samma.
Mm.
Men jag vet att du ville, nu har vi ju gått igenom ett gäng olika här. Det finns ju hur många till som helst. Och jag tycker att en som är spännande är ju det här att vi ogillar att vara i ovisshet. Så att hellre än att vara i ovisshet kommer vi att vilja fatta beslut som gör att saker är liksom klubbade direkt. Och sen är det en annan spännande som handlar om att vi gärna vill att det ska vara balans. Så att om jag hjälper dig med någonting så vill du gärna få hjälpa tillbaka.
Just det.
Och det kan man ju bara vara medveten om man får ett varuprov till exempel. Så är ju tanken att du ska känna att nu har jag fått någonting, så nu behöver jag köpa.
Mm, just det, affärssammanhang. Ja. Mm. Ja, men även tänker jag säga vänskapsrelationer. Om du har hjälpt mig väldigt mycket med någonting så kommer ju det göra någonting med mig om jag inte får hjälpa dig tillbaka eller betala igen på något vis. Så det där finns ju på olika...
Och sen har man säkert olika med olika... Ja. Absolut. Nej, men för jag gav en grej till en kompis för ett tag sedan och hon, då sa hon att jag vill göra någonting för dig. Och jag negligerade nog det lite grann och tänkte att det är inte riktigt så jag jobbar utan nej, men för mig handlar det inte om vad jag ska få. Men när du säger det där så inser jag ju att det handlar ju också om den andra personen, att den ska få en känsla av att liksom få bidra tillbaka.
Mm.
Så
Ja, men för det har jag märkt i vår relation. För jag upplevde under ganska lång tid. Du gjorde väldigt mycket för mig, för mitt företag, för Friendly. Gjorde musiken, alltså du gjort jättemycket. Och så jag började känna bara med, herregud, jag måste få ge igen på något vis. Mm. Sådär. Så att jag tror att det är en, ja men det är nog en mänsklig drivkraft. Ja. Att man vill ha den här balansen. Därför att det säkerställer liksom flockens överlevnad. Och vår relation vinner på att vi ger och tar.
Mm.
Men att... Så då behöver man ju också tänka så här, vilket jag har tagit hjälp av då, liksom att ja, men nu kanske, om vi tar det exemplet att du har hjälpt mig, då kanske inte jag hjälper just dig tillbaka, utan jag kanske ger väldigt mycket till någon annan.
Mm.
Och det tror jag också är liksom en del i den här liksom hur flocken överlever. Men där vår hjärna är mer mån om att här och nu.
Mm.
Det ska vara tydligt att nu får du den av mig. Ja, men då fick jag alltså den här.
Mm. Men det gillar jag. Ja, men precis. För det är så jag tänker. Att jag bygger liksom min karma. Och någonstans när det slutar kännas roligt att ge till någon av någon anledning så får man ju sluta.
Ja, man har ju det ansvaret själv faktiskt. För det kan ju leda till att man blir utnyttjad.
Mm.
Om man liksom ständigt ger. Så är det ju. Och det bör man ju vara vaksam på. Men det är rätt spännande liksom. Hur det där kickar in. Att när man får någonting. Vad som händer med en. Mm. Och just i en, där man är kund. Så är det viktigt att vara medveten om det. Jag menar alla de här som står liksom i köpcentret och på torg. Liksom, och man ska få en liten parfym. Flaska eller vad det nu är liksom. Det är ju inte bara för att vara snäll.
Nej, utan det är ju precis därför att det triggar det här att då vill vi liksom ge tillbaka.
Mm.
Men du hade också några grejer här kring hur skulle man hantera det?
Ja, men jag tänkte en sak som vi har missat att prata om, som vi pratade om inledningsvis. Det är den här, jag vet inte om den har något namn där, men att man upplever sig vara lite smartare än någon annan.
Ja.
Den hade väl han Mikko...
Excessive self-regard tendency heter den på det ena stället.
Mm.
Och på Mikkos här så heter den Dunning-Kruger effect.
Ja, säger inte så mycket. Men vad kan vi säga om det?
jo, men att vi tenderar ju att tro att vi är lite smartare än vi är och att våran kunskap är liksom lite större än vad den är. Och det jag osökt kommer in på här är ju killgissningen måste ju vara en konsekvens av the Dunning-Kruger effect.
Killgissningen, det var ytterligare ett killord som jag... Ja.
Känner du inte till killgissning?
Nej, killräckligt har jag lärt mig av dig.
Jaha.
Killkissning har jag utsatt för när min son var liten, men... Men killgissning, ja,
killgissning är ju där man uttrycker sig liksom väldigt tvärsäkert och kan tala liksom länge om någonting där man egentligen inte har någon koll. Så det är att uttrycka sig som om man vet trots att man egentligen inte alls vet. Man spekulerar liksom.
Och för att man är van att ha det, ta och få det spacet.
Ja, men det tror jag absolut att det handlar om och... Ja, så ser ju liksom verkligheten ut för killar i större utsträckning än tjejer. Och därav, men även tjejer kan ju killgissa. Jag är en jävel på killgissa.
Ja, men jag tänkte att vi skulle ju kunna använda oss själva. För vi
är hobbypsykologer.
Ja.
Vi sitter och killgissar hela tiden.
Ja, men precis.
Med skillnad hela vår podd är en killgissning.
Ja, med skillnaden att vi är öppna med det. Hoppas i alla fall att vi uppfattas som.
Ja.
För det är i alla fall meningen. Ja, nej men jag och min man brukar raljera med oss själva där. När man liksom kommer på sig själv i ett samtal. När man upptäcker att, ja och här sitter vi och är lite självgoda och tycker att vi är lite bättre än de andra. Så.
Mm.
Vi har det som är ganska så här levande skämt liksom. Att, för att komma ihåg att, nej men det här är vad vi upplever. Det behöver verkligen inte betyda så.
Mm.
Vad händer om vi kliver utanför våra egna skor?
Ja men så brukar jag och min man också göra. Jag brukar konstatera så här, gud vad skönt att vi är så lite smartare än alla andra.
Ja exakt.
Jätteskönt.
Vad skönt att höra att andra också sitter där hemma och är självgoda och tycker att de är lite smartare. Så det kanske alla gör.
Det gör alla. Det är inga som sitter där och bara, shit, varför blev vi de mest korkade? Och vi har ju fel i precis allting. Va? Tänk om vi hade kunnat vara som grannarna, så vi hade så bara vetat allt.
Ja, nej, men det är klart det är så.
Mm.
Och det får ju vara, tänker jag. Den här skulle inte vara så omskrivet om det inte vore så sant, förstås.
Men med killgissningar så kan man ju faktiskt göra så där då att man... Eller det är många killar har jag sett nu som öppnar med. Eller i möten och sådär också. Om jag ska killgissa så skulle jag säga så här. Och då har man liksom, då har man ju ramat in det här som att jag vet faktiskt inte.
Mm.
Men jag har en idé och det skulle kunna vara så här. Det tycker jag är ett otroligt sympatiskt sätt att rama in det. Och då hjälper man också de man pratar med att inte ta det liksom som en sanning utan att man faktiskt lägger på sitt analysfilter. Så inte nog med att man uppfattas som mer sympatiskt, man får ju också en smartare omgivning som faktiskt tänker själva.
Mm. Ja men verkligen, jag tycker att det var jättebra. Och jag förstår ju varför jag träffar ju mest kvinnor i mitt yrkesliv. Så jag förstår varför jag inte kände till begreppet.
Det är ju kvinnor som pratar om det mest.
Ja, men inte de.
Inte de du träffar.
Nej. Tur att jag har dig, Anna, så jag har kontakt med den andra delen av mänskligheten.
Jag som är lite smartare och kan lite mer än de flesta människor. Det är väldigt tur att du har mig.
Ja, det skulle gå ut för annars.
Mm.
Men vad kan man nu göra åt det här då? Vi hade fått koll på de flesta här nu i alla fall. För då hade han, Mikko Grönholm, också en liten lista i den här artikeln då, som jag verkligen varmt kan rekommendera att läsa, för liksom hur man kan lära sig hantera de här kognitiva biasen. Och som nummer ett där är ju att skaffa sig kunskap, och det har ju vi redan konstaterat här.
Vi har ju all kunskap redan.
Ja, vi visste ju redan det. Vi är lite smartare. Men han skriver här så här: du måste inse att du inte kommer att bli immun, för du är ju trots allt fortfarande en människa. Så att även med den här kunskapen om att vi funkar på det här viset, så det räcker liksom inte. Men det är bättre att ha kunskap om det än att inte ha det, förstås. Öva dig i metakognition, tar han upp. Och det är också stående som vi brukar ha det här, att kunna tänka om sina tankar, att fundera på: varför kom jag fram till det här? Vilka beslut har jag fattat? Och vad var det som ledde till det? Att man tänker om sitt tänkande.
Och att kunna observera sina reaktioner och uppleva sina känslor snarare än att vara sina känslor. Mm. Tänker jag också där.
Mm. Tänker jag återigen på Aristoteles. När vi pratade om förra avsnittet. Om att vara arg. Apropå känslorna där, att kunna vara arg, att det är lätt att bli arg, men att bli arg på rätt sätt och på rätt saker, det är en konst då. Och att vara i sina känslor är en sak, att tänka, ställa sig utanför dem och observera dem är något helt annat, och det kräver mycket mer träning än att bara uppleva dem liksom. Överväg alternativ, ska vi se vad det står där då. Ja. Gör det till en vana att utforska och överväga andra möjligheter än den du tror är den bästa. Spela din egen djävulens advokat. Att lyssna också på andra människor som har andra åsikter, andra intressen, som står i andra rum och studsar runt. Om inte annat för att få syn på. Alltså det är oftast lättare också när man studerar andra, när man pratar om de här fenomenen. Det är lättare kanske att se dem hos andra först än hos sig själv. Men där är också viktigt att ta in andras åsikter och kunskaper. Uppskatta osäkerhet. Och det är ju det är också ett sånt där begrepp som jag har lärt mig från NLP, att förvirring är ett underbart tillstånd. Det är det bästa som händer när man liksom går in i någonting och så öppnas en som en falllucka, man liksom bara faller och man fattar inte, det är mycket och det är liksom Och att lära sig leva med och uppskatta det tillståndet. Det kanske är det han, jag har inte läst vad han har. Jag vet inte, ett underskattat utgångsläge. Och det är väl lite det som du pratar om, att nu om jag får killgissa när man börjar där liksom. Mm. Att det är inte bara att uppskatta det hos andra, utan att faktiskt tillämpa det för sin egen del. Att utgå ifrån att jag har inte koll. Hur skulle jag kunna ha det? Jag har aldrig varit i den här situationen. Jag har aldrig varit i den här stunden i mitt liv nu. Det räcker med det.
Och det är väldigt, när jag tänker liksom företagskultur, så tror jag att ha som utgångspunkt att det är okej att inte veta, måste ju vara liksom det absolut mest gynnsamma utgångsläget man kan ha för att få saker att röra sig framåt.
Mm. Men där vi av någon anledning verkar tro att det är viktigt att veta, att ha koll. Så. Mm.
Men det gör ju ont för oss att inte veta. Ja. Det har ju liksom varit otrygghet och läskigt. Så vi söker ju hela tiden. Det spelar ingen roll om jag vet rätt. Eller om det blir bäst. Jag vill bara
gärna säker. Bli trygg av säkerheten. Ja.
Så att träna sig på det här med att vara i osäkerhet. Kanske på små saker.
Mm.
Att låta saker. Ja, men det får släppa liksom kontrollen i små grejer. Att låta någon annan koka riset. Liksom, och göra det på sitt sätt. Eller, ja, nej, men det kan vara vad som helst.
Ja. Ja, men det återigen, det låter skitlöjligt, men det är effektivt, det funkar verkligen. Mm. Annars skulle liksom inte det återigen tas upp i utvecklingssammanhang sådär. Mm. Men just i arbetslivet så alltså det kräver väldigt mycket av, alltså man behöver ha en känslosmart ledare för att våga trampa runt i det där.
Mm.
Och liksom de som kommer tycka att det är skittöntigt att vi ska, ja men nu ska vi byta kontorsplatser där vi sitter, därför att vi ska vänja oss vid förändring. Alltså många kommer tycka att det är aptöntigt. att våga prata om det, varför och varför vi ändå ska göra det och vad händer i dig och allt det här. Det tar lite tid också, tänker jag. Nu är det ju många arbetsplatser som har tid. Eftersom de är korttids...
De kan ägna sig åt det hela tiden.
Ja, men jag läste faktiskt på om det där på Tillväxtverkets sida. Att man också får använda den här tiden. Om man nu är verksam i ett företag eller en organisation där man inte har så mycket jobb nu. Så kan man använda, man kan få det här stödet och använda tiden till fortbildning. Mm. Och då kan ju att lära sig om hur vi fungerar tillsammans kan ju vara ett sätt att kompetensutveckla sig. Ha koll på sitt ego. Och det är ju verkligen det här med att tycka att man är lite bättre. Och hela tiden stå liksom lite över alla andra. Det var det, bland annat det som jag ska se vad han skriver här. Reflektera över din självbild. Hur säker är du på din sak? Hur mycket tid och energi lägger du på att få rätt jämfört med att ta reda på vad du kan ha missat? Fråga dig själv, varför tror jag att jag vet det här? Försök fokusera mer på att utforska andra möjligheter än på att bevisa din kompetens eller status.
Mm.
Återigen, utmanande, tänker jag. Men här kanske man kan börja i sitt eget lilla huvud innan man kastar sig ut och gör det här tillsammans med andra. Och första gången, eller i början kanske man också vill göra det bland de man är trygg med innan man tar klivet längre ut. Återigen, små, små steg.
Alltså som konsult så är ju det här att inte behöva ha rätt är ju det som jag skulle säga liksom är det som gör, det är min främsta styrka som konsult. Att jag vill bara hjälpa till och jag är nyfiken och jag vill att det ska bli bra. Sen är det inte alls viktigt att det blir på mitt sätt och... Det här att någon påpekar att ja, men här var det några stavfel eller grammatiska fel. Att inte du vet, gå igång på det utan att vara okej med att vara en som gör fel i andras ögon. Och att inte behöva försvara en bild av sig själv som perfekt. Ja men precis, att jag är okej med att jag inte är perfekt. Jag är okej med att du vet att jag inte är perfekt.
Men har du jobbat med ditt ego? Alltså så här, medvetet i din personliga utveckling. Är det ett begrepp och ett någonting som du har tagit dig an?
Ja.
Ja. Vad var det du upptäckte?
Att den här impulsen, just att vilja ha rätt. Och att inte, att släppa fasaden. För mig var ju det här liksom egojobbet började ju inte alls när jag ville det. Utan det var ju när jag blev uppsagd. Och jag hade ju liksom en upplevelse av att jag försvann. Att jag var förvånad att jag fortfarande syntes. Och i efterhand har jag insett att det var ju liksom någon sorts ego-kollaps. Men sen hade jag ganska många år när jag liksom försökte hålla... Bara ville liksom... Ja, men det spelar ingen roll om jag är lycklig, bara jag liksom verkar lyckad. Men det ledde ju inte till liksom en bra plats. Och sen insåg jag att jag fick syn på egot liksom som ett monster i garderoben. Och att det där monstret i garderoben styrde väldigt mycket så länge jag inte vågade titta på det och så länge jag inte vågade tända lampan. Men i det ögonblicket när jag liksom sa till monstret, jag ser att du är där. Och nu har jag tänt lampan och jag vet att du är där. Ibland glömmer jag ju, ja, men som det här med till exempel i situationen som vi pratade om i förra avsnittet med det här med att vara arg, att inte våga berätta för någon att ja, men jag var dum, jag var arg och jag ber så mycket om ursäkt. Och jag förstår att det här känns obekvämt för dig. Att jag inte vågar säga det. Det är ju för att egot fortfarande är den som styr i de situationerna.
Ja, för man blir inte av med sitt ego. Nej.
Sen har jag ju många andra situationer där jag inte längre styrs av egot. I alla fall inte i samma utsträckning som tidigare.
Mm. Men det här är så spännande. Så här tycker jag ska bli ett eget avsnitt.
Prata ego.
Mm. Det är ju svinspännande. Svinspännande.
Och jag är egentligen jättenyfiken på vad du har för erfarenheter av egot också. Men nu går vi nästan in på en timme här.
Ja, nej men det är det jag känner. Vi ska strypa det här och så sparar vi. Vi kommer prata ego. Vi stryper egot.
Ja.
Ja, nej men det här tyckte jag var jättespännande att få gå igenom, trampa runt igen. Jag känner som sagt var igen väldigt mycket sen tidigare. Men jag känner också att det är väldigt viktigt att lyfta upp det här med jämna mellanrum. Så att man återigen blir medveten om...
Vi som redan kan allt behöver ju trots allt faktiskt gå igenom det här ibland.
Ja, precis. Jag tycker det. Jag och mitt ego tycker det.
Mm.
Ja, nej, men vi får tacka Mikko Grönholm i Helsingfors.
Eller var det Helsingborg? Är du säker på att det är Helsingborg? Eller Helsingfors?
Jag tror det.
Alltså jag läste det som Helsingborg.
Ja, jag kan ha läst fel. Vi får leva med att någon av oss har fel. Gud, vad roligt det ska bli när vi...
Och får Mikko Grönholm leva med att han inte kan gå in och rätta det här.
Ja, om vi inte tar kontakt med honom och berättar att vi har gjort ett helt poddavsnitt där baserat vi säger på din artikel.
Ja,
där vi säger fel, men är väldigt rätt.
Vi killgissade liksom lite och det blev rätt bra.
Ja, nu har vi rommat in hur vi alla ska se på det här avsnittet i alla fall. Och vad gör vi nästa gång? Då tar vi upp en... Då ska vi ta upp ett avsnitt som vi redan har spelat in tidigare med AC. Som handlar om biblioterapi. Mm. Och det, törs vi lova, blir ett ruskigt spännande intressant avsnitt.
Mycket spännande.
Ja, det var riktigt kul att träffa AC. Något mer du vill tillägga för idag?
Nej. Ja, nu jävlar vill jag gå och handla.
Ja, då ska du få göra det.
Tack så mycket för idag.
Hej.
Hej då.